Välkommen till Dirigentloftet. Och dagens episode, den har vi laget för alla dere där ute som är glad i blåsemusik. Och vi ska snacka om soloverk idag, Andreas.
Ja, det ska vi göra. Alltså soloverk för instrument eller röst kanske, alltså sång. Och blåsorkester, Jan Schaar.
Rätt och slett. Mm. Och kanske lite brassband också.
Mm, det tycker jag nog. Mm. Var ska vi börja då egentligen?
Ja, var ska vi börja?
Ska vi börja med att vara utfodringarna? Så att vi kan lägga dem åt sidan och ägna oss åt det positiva sen. Balans kan ju vara en utfodring oavsett hur man gör detta. Därför att spela solo med en stor grupp blåsare, det kräver ju en finkänslighet från dirigenten och ackompanjemanget naturligtvis. Det är värt att tänka på, kan jag tycka.
Absolut. Och det är ju en väldigt relevant problemställning när vi snackar om blåsorkester, både Jan Schaar och brassband, är ju detta med balans och solister. Och kan vi höra solisten? Och så tänker jag att det är ju kanske sån att dirigenten har en väldigt viktig uppgave där. Och så är det ju den där klassiska, ska vi höra på solisten i orkestret? Ska vi bara stole på dirigenten? Och detta är ju, ja. Mm.
Men det där, alltså konst, jag tycker nog att det här med att ackompanjera, det är en konst i sig själv inom konstarten att dirigera. Därför att man ställer ju sig plötsligt i en position där man faktiskt inte bestämmer helt själv, vilket man kan göra som dirigent, bestämma att nu börjar musiken, nu slutar den, kanske ska gå så här fort, du spelar för starkt, ni spelar för svagt. Alla de här besluten, de måste ställas i relation till någon annans musikaliska vilja. Och den personen som man ackompanjerar är oftast, inte alltid, men oftast mer insatt i verket än vad man är själv, om man inte har gjort det många gånger förut, så att man vet. Och det betyder ju att man måste vara väldigt, väldigt, det är nästan ett kammarmusikaliskt musicerande, kan jag tycka som dirigent, att man måste följa med solisten. Och sen är det klart, de här trolleritrixen som vi dirigenter måste ha i lådan är ju också att få solisten att känna att den leder, fast det egentligen är jag som dirigent som leder. Men det är ju det här finstilta samspelet. Ibland måste man ta kommandot också. Så att man, just det där att ackompanjera är ju en konst, menar jag.
Absolut, du är lite inne på den här hårfina gränsen kanske mellom att lytte och lede och lytte och bara följa. Jag syns det är en fin bild på det där. Karsten Andersen, som var ju en stor norsk dirigent, hade ju ett speciellt gott rykte på sig för akkurat detta med att ackompanjera. Han var ju en regnet som en strålande ackompanjör, då, man kan kalla det det. Och jag menar att han sa något en gång om att verkligen det är ju kammarmusik, alltså det är ju samspel där, inte sant? Det är ju inte sånt att den bestämmer. Det är att man måste kanske verkligen ha sansen ute och lytte och skapa något samman. Det syns en väldigt fin måte att se det på.
Ja, och att man också försöker, men att man tillägnar sig en teknik där man kan vara, där man vågar ta risker också, där man på något sätt inte tänker ut att nu ska jag vänta 1,3 sekunder på den formaten, utan man faktiskt kan höra på solisten att nu går vi vidare, att man vågar följa med. För det är inte alltid så lätt som dirigent att våga följa med någon annan, eftersom det faktiskt bygger på att man ska leda oftast. Så att det där också, att kunna räkna ut vad en solist gör, att man kan försöka höra på, ja, den här tonen, nu hör jag på den här kornetistens klang för att han kommer inte att hålla den här tonen väldigt länge. Alltså måste jag vara beredd att gå vidare på nästa slag. Det är väldigt, jag tycker det är oerhört stimulerande, för att det tränar ju oss som dirigenter, att det tränar vår teknik väldigt mycket.
Absolut. Det är nästan så att man vet vad solisten kommer att göra för solisten vet det själv.
Precis.
Så är det ju på sådana tekniska ting som du säger, som så detta att man inte alltid nödvändigtvis ska stoppa upp, men att man kan kanske vara i en bevegelse för att leda vidare. Och så detta här med att visst man har, att man går rätt det sista slaget i takten och väntar istället för att vänta på första slaget, och så måste man göra undan må man ju undra tre slag till för man kommer med. Alltid vara klar till att gå vidare. Jag tror det är viktigt också.
Ja, och vi som sysslar med korps eller brassband eller blåska, alltså vi har ju stor glädje av om vi ödmjukt ser på fina operadirigenter som kan det här väldigt, väldigt bra. Alltså de riktigt stora, hur man placerar. Det du säger, Björn, är också att placera slagen. Nu blir det här dirigentteknik. Men det är så mycket det handlar om egentligen när det väl ska göras stycket. Dirigentens roll är ju minst lika stor som i vanliga fall, fast på ett annat sätt. Och att se det här, var man placerar sina händer så att man är alltid beredd på någonting. Så, utan att se ut som att man vill gå vidare, utan att man vilar i det. Och det är lätt att teoretisera om det här, men det kan vara otroligt positivt. Det kan också vara väldigt, väldigt frustrerande om vi ska vara helt ärliga. Mm. Om man inte är enig med solisten. Eller om solisten menar att ni ökar ju, fast det kanske solisten som tappar tempo eller vice versa. Det är så mycket känslor igång för en solist och för en orkester och dirigent också, men framförallt för solisten. Det är så mycket laddning i framförandet. Så att det är inte alltid de här teorierna stämmer, och då måste man vara ödmjuk nog och försöka hitta lösningar.
Absolut, och så tror jag det är väldigt viktigt att man i många tillfällen har man ju också den rollen att man ska, vi brukar rätt ord, beroliga solisten lite kanske, att det kommer att bli bra. Mm. Att man är kanske den i mitten som, visst solisten föler, som du säger, kanske detta är föler kompe ökra, kompe lite förstärkt och sånt, så ja, men vi fixar det. Vi har kontroll på det.
Jag tycker att tänka att du har helt rätt, och jag tycker om uttrycket att man bär solisten när man ackompanjerar, att man liksom är under och håller under solostämman på något sätt. Det är ju naturligtvis en metafor, men att man hela tiden är med, men att man alltid skapar förutsättningarna.
Absolut. Och så detta med att när man lyssnar till solisten och finner ett uttryck där, finner en karaktär där, kanske också blir en teknisk ting, men det är viktigt att det reflekteras i dirigeringen också. Så att man på en måte inte bara visar och på sig slår kompe in, men att man faktiskt visar nu är solisten i denna karaktären också i dirigeringen sin. Så att man verkligen blir ett, jag vet inte, bindeledd kanske är riktigt att säga. Men det är krävande att ackompanjera.
Ja, det gör, och det där du sa innan. När, jag tycker alltid att det är som ett varningstecken när, om korpset eller orkestern frågar, ska vi lyssna eller ska vi titta på dig? Då betyder det oftast att någonting är fel. Att någonting inte stämmer. Därför att det orkestern kan göra är ju egentligen att försöka få ihop det de ser. Det vill säga det som dirigenten gör ihop med vad solisten gör. Och sen ska de lägga någonting som passar med det. Och stämmer inte solist och dirigent, då känner orkestern det direkt.
Ja. Så är det ju ofta så nog att det är ju en lite sån, det hörs ut som tidens ansvarsfraskrivelse kanske, men det är ju också något sånt att, men man kan ju inte ha en absolut på detta heller. Akustik kan spela en roll, inte sant? Kanske det är en liten delay i lyttningen hvis man har akkurat nu håller jag på med en pianist med ett orkester i Bergen, och bara avstånd från pianisten till bakaste rad här i en kyrkoakustik är ju är vanskelig och vill uppfattas annorlunda än för mig som står närmt pianisten och så vidare. Så många hänsyn att ta. Så jag tror det där att man genererar ett samspel är väl kanske det viktigaste. Och då är man ju mer flexibel också, hvis man tänker det sånt. Då är inte allt, och flexibilitet när man ackompanjerar är väl alfa och omega.
Ja, och ursäkta, känslan för sitt eget adrenalin och solistens adrenalin, som också kan, adrenalinpåslaget kan påverka tempouppfattningen när det väl är konsert. Att man också har överskott för att okej, det går lite fortare idag. Eller nu plötsligt efter 4 prövers går allting lite långsammare. Då måste man följa med och inte tvinga sig in i någonting.
Ja, och det du är inne på där, tänker jag, hvis vi ser för oss en setting med lite yngre solister kanske. Om det är solister i mer skolekorps eller om man har lite unga solister, så tror jag den där att skapa den tryggheten är väldigt viktig. Att det blir en positiv upplevelse och att man är, ja, att man passar på det. Var du tidig ute själv att vara solist, Andreas? Var du, ja, du minnen från det?
Ja, det var jag nog, alltså jag var nog, vad kan jag ha varit, 10 eller 11. när jag spelade min första solo. Det var inget speciellt avancerat. Det var ett väldigt vackert solo. Alltså en vacker melodi med en liten bearbetning i B-delen och så kom melodin tillbaka. Men man glömmer ju inte sitt första solo. Det är klart att den känslan av att man övervinner ju någonting, kanske mest sig själv. Och då menar jag inte bara att det handlar inte bara om nervositet, utan det är ett steg upp i sin egen utveckling att faktiskt få ställa sig framför sitt eget korps och spela ett solo framför dem. Det tror jag är upplevelser som påverkar oss alla. Ska vi snacka lite repertoar?
Ja.
Har du några goda förslag?
Ja, så akkurat i disse dager så blir det veldig aktuelt for meg å snakke om et av de viktigste soloverkene for mitt instrument. Det jo Euphonium som mitt instrument da. Og nå det jo ikke så mange dager siden Josef Horwitz døde. 7. februar, hvis jeg husker rett. Jeg tror det. Og han skrev jo i 1972 en Euphonium-konsert. For Euphonium og brassband finnes også i Windband-utgave, finnes til og med i orkesterutgave. Og det var jo liksom den første store originalverket for Euphonium da, sånn i hvert fall, i den formen, konsertform. Og jeg mulig fornærmer mange nå, men det har vel aldri kommet noe bedre enn den, synes jeg da. Så det er et praktfullt verk, og har jo tre satser der andre sats kan spilles med hell, alene det kan alle tre, men den er mye spilt alene. Og det er jo klart det er jo et krevende stykke, men det er ikke så teknisk, risetemessig og så videre umulig da, for å si det sånn. Og fantastisk flott verk. Det utfordrer instrumentet på litt andre måter enn man gjerne tenker seg. Det som har kommet senere er gjerne litt sånn mer som vi forbinder med Euphonium i den brassbandtradisjonen, at det skal helst gå veldig fort og gjerne høyt og veldig virtuost da. Mens Horowitz, der er det er så mye dans og så mye eleganse og, i det stykket at det er et stykke jeg selv er veldig, veldig glad i. Merker jeg at jeg faktisk får lyst til å spille det igjen.
Ja.
Kanskje da må det øves en del, men hvorfor ikke?
Men hur är akkompanjementet? Alltså krävs det, vilken nivå är kompet på ungefär? Eller vad ska man...
Der er det litt delt, vil jeg si. Første og andre sats kan spilles av ganske mange, mens tredje sats er faktisk ganske krevende for akkompanjementet også.
Mm.
Og så er det, jeg vet det var litt utfordringer med tilgjengelighet. Nå er det jo jeg, må jo jeg innrømme at det såpass mange år siden jeg spilte den selv, men da var det problematisk å få tak i materialet til alt unntatt andre sats som var utgitt. Man måtte leie det hos Novello, hvis jeg husker rett. Men jeg lurer på om alt er tilgjengelig nå. Det burde jeg kanskje visst. Men ja, fantastisk flott verk. Og Horowitz var jo sånn sett en veldig viktig komponist for oss som spiller Euphonium da.
När vi snakker om det her, så er det jo, når vi pratar om det her innan, så kommer vi jo faktisk fram til at det store, man skal säga, bristen er vel egentligen at, eller man kan säga så här, det är ganska lätt att hitta ganska svåra verk för solisten och för orkestern, men det är svårare att hitta verk för kanske yngre spelare och yngre orkestrar som har så pass mycket musikalisk substans så att det ger någonting för både solist och orkester. Det där är ju lite besvärligt tycker jag egentligen, därför att de unga spelarna i våra blåsorkestrar måste också få chansen att spela. Även om man inte kanske kan spela Horowitz eller vad ska jag säga, Haydns trumpetkonsert eller Krusells klarinettkonsert eller någonting sånt där. Har du några tankar runt det här? Jag har lite själv, men har du några idéer runt det på Euphonium till exempel?
Alltså, finns... Ja, alltså, vill jag först säga att jag syns det är otroligt bra hvis man får unga musikanter till att vara solister. Det ger en mestringsfølelse och som er utrolig flott altså. Og så det er jo klart dette som du sier, å finne noe musikalt substans og sånn, men man kan også tenke at finner man noe at de får prøvd seg litt, det kan jo være ganske enkle ting. Så man kan spille med korpset bare for å få kjent litt på det. Men det finnes ganske mye bra enkle ting så for blåser og piano. For eksempel denne her serien som heter The Young Genius, The Young Virtuoso, og så videre. Det finnes en sånn bok med pianokomp som veldig fint. Herbert Clark kjenner vi jo til. Har jo, vi snakker jo gjennom litt mer virtuose ting som debutanten og sånn, men han også har, kanskje ikke så mange som vet, noen veldig, ja, jeg vil si veldig enkle stykker som også veldig fine, altså. Jeg har jo min yngste sønn driver akkurat nå og øver på Polly av Herbert Clark, så han skal spille med piano. Han er 11 år. Kjempefint stykke som de ganske fort får til, men som er ja, veldig givende å spille da. Og jeg mener, har man ikke korpsakkompanjement til, kanskje man kan ha en konsert med korpset sitt, kanskje noen man har en pianist blant foreldrene eller noe sånt, eller kanskje man tar seg bry om å leie en pianist. Ha en konsert der flere av ungene får være solister, det tror jeg kan være en kjempebra idé. Altså.
Men det, du nevnte jo Herbert Clark her, og vi kommer jo osøkt inn på det med at vissa instrument, som i symfoniorkestern også egentligen, vissa instrument har ju mycket större solorepertoar därför att de har liksom etablerat solistiska roller i janitsjarer eller i blåsorkestern, som till exempel kornetten då, som har Herbert Clark solon, arbansolon finns också, många, de flesta arbansolorna finns för blåsorkester. Men jag skulle vilja prata om ett stycke, en kornettkonsert av Dennis Wright. Och Dennis Wrights kornettkonsert spelas ju i princip bara av brassband, vilket är märkligt därför att den är faktiskt ursprungligen skriven för Cornet and Military Band. Mm. Och det ackompanjemanget är inte våldsamt komplicerat. Och jag vill säga att solostämman inte heller är våldsamt komplicerad. Den är ganska utfordrande på sitt sätt, men den håller sig inom ett bra område. Och det är liksom i en komprimerad konsertform, om man inte vill spela de klassiska variationssolorna.
Väldigt fint stycke. Jag har faktiskt varit med och ackompanjerat den med militärkorps. Mm. Och den gången var det en ung värnepliktig Odin Hagen, som idag är trompetist i Stavanger symfoniorkester, som spelade den på kornett. Mm. Så finns det väl också en kornettkonsert av Ernst Tomlinson.
Precis.
Som jag må inrymme, inte känner så gott till. Hvordan är den i förhållande till vanskelighetsgrad? Och...
Väldigt fint stycke, men svårt att få tag på. Jag tror faktiskt inte att den är publicerad. Jag tror bara den finns i manuskript. Här kan jag naturligtvis ha fel, men jag kan inte minnas att jag har sett tryckta noter på det. Men det är också ett väldigt bra stycke om man vill ha något annat än ett klassiskt variationssolo. Mm. Mindre solon är ju till exempel, här har vi ju faktiskt Adolf Hansens serenad heter den, va? Det är ju ett kornettsolo. Om man ska ha ett litet lyriskt verk, om man vill spela sånt som är skandinaviskt.
Ja, och jag har också ganska nyligen haft en flott solist i Tuck, som är Trøndelag ungdomskorps. Det är region, ett av NMF sin regionkorps, som jag är så heldig att jag får dirigera. Och där spelade vi nettopp Sommarstämning av Oskar Borg med en ung dame som heter Aurora, då spelade kornettsolo på den. Och så väldigt overkommelig akkompanjement på. Mm. Så det finns mycket fint alltså.
Ett annat skandinaviskt stycke som är ett originalverk faktiskt, det är ju Krusell, den svensk-finske kompositören, skrev Adagio och Polonäs för ett märkligt instrument som heter kenthorn, alltså ett klaffhorn i kornettregistret. Det här stycket är faktiskt publicerat och jag tror att, jag undrar om det inte är Noteservice eller vem det är som har det just nu, men det är ett enastående verk i Weber-Mozart-stil egentligen, eller lite grann som Hummels trompetkonsert, den tiden. Och det är ett originalverk för kornetten, får man väl nästan säga. Mm. Som är lätt att komma ihåg. Och det är inte så komplicerat heller att spela faktiskt. Det är ett väldigt fint stycke. Sen finns ju då naturligtvis kornettsolot Napoli, som är odödliggjort, inte minst här tror jag, av Ole Edvard Antonsen. Med sitt ganska banala ackompanjemang, med sin extremt vad ska jag säga, virtuosa kornettstämma.
Ja, du säger kornettsolo, jag måste ju bara sitta här och tillstå att den här är spilt ganska nyligen själv. Det är inte mer än ett par, tre år sedan tror jag. Så spilte jag Napoli själv.
På kornett?
Nej, ja, det skulle tagit sig ut. Nej du, på Eufonium.
Ja.
Min kornettkarriär har toppat sig med att spela tre kornett på änden för brassband här för några år tillbaka. Men,
ja, men det är inte dåligt.
Vi var inte på Napoli-nivå där. Men du vet, där du spurte, har du någon fler favoriter för Eufonium? Och vi stjäler ju som ravna, vet du. Vi spelar ju för gott repertoar och inte minst kornettrepertoar, trombonrepertoar och så vidare. Men jag har lite lyst att... minne för mig då var ju när jag är 16 år gammal, var jag väl fick lov att spela solo med skolekorpset mitt da, med Hauko skolemusik. Och då spelade jag ett stycke som heter Bladen Races. Mm-hmm. Och det är brassband och det är Gordon Langford, väldigt fin arrangör för brassband och den lite sån engelsk folketone. Ikke veldig vanskelig hverken å akkompagnere eller å spille, men kjempesjarmerende stykker. Altså, det jeg fortsatt like glad I som når jeg spilte det som 16-åring.
Ja. Gordon Langford är ju en person som jag kan tycka är lite bortglömd nu. Det var inte så länge sedan han gick bort heller. Alltså, det är bara några år sedan. Men hans musik som han har skrivit och framför allt för brassband, men det finns ju för Janne Schaar också, har ju hög, vad ska jag säga, harmonisk rikedom och alltså är alltid väldigt väl instrumenterat. Jag tänker på hans trombon.
Ja,
Rapsodin, ja. Till exempel, som är delikat och litet I sitt format men ändå kräver sin virtuos. Och framförallt, vi ska inte glömma bort publikum I det här sammanhanget. Det är ett oerhört populärt stycke hos publikum, skulle jag säga. För det är absolut kul att lyssna på. Det är spännande och det är inte ett kedligt ögonblick I det stycket. Men jag tänkte på det där med repertoaren att det är ju väldigt, vi har ju snackat om Cornetto och Euphonium.
Ja.
Och det är ju ditt och mitt instrument.
Det är ju det.
Så att, ja. Så att det är klart att det ligger närmast till hands. Men de här andra instrumenten borde vi kanske också nämna lite grann. Trombon till exempel. Vi har ju en fenomenal trombonkonsert av Derek Bourgeois som är svår.
Som också ofta ställs på juff.
Ja.
Men ja.
Vill du att allting ska spelas på juff?
Nej.
Nej. Nej, men jag tänkte mer att trombon, alltså de andra instrumenten, och det är klart att de instrument, återigen, de instrument som inte av hävd är de klassiska solinstrumenten I orkestern har ju också en mindre solorepertoar. Som fagott och blåsorkester. Det finns ju flera stycken än den här där Alte Brombär. Det finns ju en liten sån parafras. Men det finns ju andra verk.
Berwald har väl en
konsert? Ja, precis. Va? Berwald och Mozart finns ju också fagottkonserter. Men då går vi in på transkriptioner.
Ja, vi gör så.
Och det får man göra, tycker jag.
Absolut. Alltså,
det måste vi göra, därför att vi behöver den musiken. Men jag tänker så här. Det är inte så lätt att hitta bara originalmusik för våra blåskastinstrument. Det är inte helt lätt. Horn till exempel. Det finns ett fantastiskt, tycker jag, Vern Reinhold, som någon kommer ihåg honom, med amerikansk tonsättare som heter Lost Scenes, tror jag. Det är nästan ingen som spelar det idag, fast det är ett enastående verk. Till exempel.
Så är det ju lite att det finns ju egentligen lite sån instrument i en korps där. Det finns lite sån instrumenttypiska solar. Hvis du skjønner hva jeg mener, en trombonesolo jo veldig ofte en, det kan være en Gershwin-ballade, ofte veldig rolige ting da. Mm. Så det kan jo være litt kjekt å gå litt utenfor den. Så du nevner jo disse store konsertene, men du har jo et stykke som for eksempel Concert Variations av Don Lusher, som er ikke spesielt vanskelig, men litt mer sånn variert og litt mer fartig for en ung trombonist kanskje å spille. Och så tubasolo har vi ju snackat lite om.
Tubasolo, ja. Vad har vi där?
Ja, alltså det är ju fortsatt sånt att det är lite morsomt när det kommer fram en tubasolist. Det är ju den fantastiska historien om när Vaughan Williams tubakonsert blev uppfört med var väl Barbirolli, stereoska rätt som dirigent, att det var den skulle på I andra avdelning och pausen tog lång tid och folk närmast extra lång tid för det ska vi verkligen göra detta och ja och latter av solisten och så vidare. Så vi har kommit längre än det.
Det har vi.
Men jo då, det finns för tubasolo också finns det ju du har ju The Bass in the Ballroom, Roy Newsom som är en klassiker, funkar fint för ett skolekorp som ganska ung solist. Väldigt fint arrangemang på Londonderry Air som finns både för lite sån mindre mässingensemble och full korps och det finns massa bra där också alltså.
Men det finns norskt också va? Finns det inte något?
Och kanske ett otroligt fint stycke vi ska nämna då är ju Frode Tingnes sin concertino för tuba som är väldigt flott stycke. Och så ganska överkommelig akkompanjemang.
Och jag vet att Trygve Madsen också har skrivit ett för tuba och Janne Schaar också som urfördes I Sverige för 10-15 år sedan.
Ja, är det en tubakonsert?
Ja, tubakonsertino tror riktigt. Jag det. Ja. Som skrevs till Svenska Marimusiken och Mikael Lind, ja. Tubaist i Stockholm. Så att det finns ju repertoar, men återigen, som vi kommer att säga i alla avsnitt där du och jag pratar, man måste leta.
Ja.
Och man måste ha sin metod för att finna repertoaren och ställa den i ett sammanhang, tycker jag. Mm. Valthorn, där kommer det inte så mycket från oss egentligen, men
nej.
Men det är klart att Mozartkonserterna finns, och det är också en utfordring för inte minst för ackompanjemanget att spela ren Mozart som är baserat på stråkar som motor, översatt till Janitschar. Det kräver sin finkänslighet i spelet. Och det är klart att det är utvecklande.
Absolut. Sant. För exempel att göra Haydn trompetkonsert i blåsarrangement, då får man verkligen jobba med stil. Men det kan ju vara, vi har ju lite den funktionen också, har vi det? Gärna med unga folk att kanske lära lite om andra stilarter och en annan måte att spela på, att det kan vara. Jag kommer ju på horn, så är det ju Jan Magne Førde har skrevet ett fint stycke till Britt Jonsrud som är hornist i Sjöforsvaret. Den heter Hornarven. Så det är ju ett lite nyare norsk, lite funky stycke kan du säga, för horn, som är väldigt fint. Men det ligger kanske nog här också att när vi finner solister på repertoaret vårt, att vi kanske inte alltid bara ska gå för Cornetto Euphonium då.
Nej,
men gärna lejta lite och ta de andra instrumenten lite också.
Vi har ju också Gleers hornkonsert. Finns det ju väldigt fint blåsorkesterackompanjemang på. Ett tubastycke som vi faktiskt har glömt, som jag tror mest är spelat i Norge, för jag har aldrig hört det i Sverige eller någon annanstans, och det är Boris Dievs tubakonsert. Dive var ju en rysk sovjetisk kompositör som var på besök, om inte jag har fel, i flera av de norska korpsen och gjorde den här.
Ja, han var dirigent. Jag måste inrymma, den har jag fått med mig.
Nej.
Den tubastycke. Men jag huskar han.
Ja, Sjöförsvaret har spelat den med en av sina tubaister, vet jag. Inte Sjöförsvaret, Marinmusiken.
Akkurat.
Har spelat den för inte så länge sedan, Boris Dievs tubakonsert. Och jag vill minnas att det var ett väldigt charmigt stycke. En annan instrumentgrupp som jag tycker också blir lite, alltså som på sätt och vis är kärnan i den moderna blåsorkestern, det är ju saxofonerna. Och här vill jag gärna tala för ett svenskt stycke av Erland von Koch som heter Concertino Piccolo, som alltså är för sopransax och altsax. Alltså det är två solister, det är som en slags duo-concertino. Det är ett väldigt, väldigt fint litet stycke. Eller det är inte så litet, det är i alla fall 20 minuters musik, så att. Men det är heller inte så svårt så att det känns oöverkomligt för en bra ungdomsorkester. Och även för solisterna, det är inte våldsamt svårt för solisterna heller. Eller varför inte Saxofonia av Erland von Koch, som är för saxofonkvartett och Janitschar.
Och von Koch har ju också den här nydliga tubakonserten då. Som jag må inrymme, den har jag varit så heldig att fått dirigerat på platinspelning med Erik Erdevik, och då med bara strykare. Så vet jag, det finns på piano, men den finns för blåsare, det vill jag tro den gör. Och så ett väldigt fint, väldigt vackert, melodiskt klingande stycke då, som också har något ganska överkommelig ackompanjemang, vill jag påstå.
Och klarinettisterna, vad ska vi ge till dem?
Ja, vad ska vi ge till klarinettisterna?
Jag tycker väl, om jag får börja, Björn, jag tycker väldigt mycket om den svensk-finske kompositören Bernard Krusell. Jag vet inte hur känd Krusell är i Norge. Jag är säker på att klarinettisterna känner namnet, men han var ju klarinettist i Hovkapellet i Stockholm, född i Finland, men på den tiden då Sverige och Finland, vi var ju inte i union, utan vi ägde ju Finland på ett annat sätt än när vi var i union med varandra. Det var ett lite mer hardcore förhållande. Men det ska vi inte fördjupa oss i här. Men han kom icke desto mindre till Stockholm och blev, efter att ha rest i Europa och mött de stora klarinettvirtuoserna i Europa, tog han ju hem en massa kunskap och nya instrument och nya sätt att komponera. Och dessutom blev han då militär musikdirektör på somrarna. Han spelade i operaorkestern, alltså Hovkapellet, under vinterhalvåret. Och sen ledde han militärmusiken i Linköping. Han har ju skrivit tre fina klarinettkonserter. Han har skrivit två variationsverk, om jag inte minns fel, som i alla fall i Sverige är väldigt populära att man gör just med blåsare. För han gjorde också blåsarversioner för korpsen. De är inte helt lätta att få tag på, men det är enastående fin musik för klarinettister. Mm. Skrivet av en klarinettist för instrumentet. I någon sorts Mozarts efterföljd. Mm. Väldigt, väldigt fin musik. Och det är ju, det är väl också så kan man säga att, att klarinettrepertoaren är ju nästan lika stor som kornettrepertoaren, skulle jag nog vilja påstå. Och det finns också sådana franska verk som Messager, som är samtida med Gabriel Fauré ungefär, har ju skrivit ett sånt här lite mindre concertino. Och jag är säker på att letar man här så hittar man definitivt meningsfull musik. Det äldsta stycket jag fann här på Försvarsmuseet av militärmusik skriven för en viss typ av 1800-talsbesättning i Norge är faktiskt en fagottkonsert. Den här är inte utgiven och den finns egentligen bara i Försvarsmuseets samlingar. Och om inte jag minns helt fel så är det en av de tyska musikerna som kom hit i början av 1800-talet som faktiskt lät komponera det här stycket. Och jag tittade på det. Det här är ju ingenting någon kan gå och hämta nu. Men någon kanske vill intressera sig för att ge ut det så småningom. För det här verkar vara ett originalverk för solofagott och blåsare. Skrivet kanske för stabsmusiken då, eller divisionen, eller brigadmusiken måste det ha hetat då. Så att jag tror musiken finns om man letar. Men det är klart, det är mycket jobb med att ta fram ett gammalt manuskript och göra om det för modern sättning. Men någon måste göra det, och jag vet att ni som lyssnar av er, ni som sitter där ute, några av er vill verkligen hålla på med sånt här. Så att jag vill bara säga, gör det.
Absolut, och det finns ju en del sån intressant musik för fagott i Norge. Jag vet, Harald Sevrud skrev för fagott, för exempel. Och, Och så är det detta med material och tillgänglighet och lite lite, och ja, det finns.
Flöjt har vi inte pratat om.
Nej, det är ju ett väldigt... Många av disse här, vi snart ju så vidt om när vi var inom Cornetto, om sommarstämning och disse små karaktärstycken, och ett charmerande konsertstycke är ju den Lärkekvidder av Oskar Borg, som är en duett och to piccolo. Charmerande stycke som finns. Så har man ju såklart med lite större verk, man har ju Chaminade, så finns i fin version för blåsare och så vidare.
Och Chaminade är ju också, vi pratar ju alldeles för lite om kvinnliga tonsättare egentligen, men det beror ju på att vi har egentligen lite för lite kunskap och för lite underlag. Alltså att verken just för blåsorkester, som ändå var en slags militär verksamhet för, som var helt manlig tills för inte särskilt länge sedan, så är det klart att det har ju varit tyvärr männens musik på många sätt. Men att det är klart att de kvinnliga tonsättarna måste också ha sitt utrymme. Och det är också vårt ansvar att se till att de hör. Och Chaminade, Cécile Chaminade är ju en sån person. Chaminade är ju ett flöjtsolo som en god flöjtist på vidaregående nivå tror jag faktiskt kan spela väldigt fint. Och Bo har vi inte heller nämnt. Och här finns ju faktiskt två originalverk av två stora tonsättare. Det ena är skrivet av Carl Maria von Weber, tema med variationer för en liten blåsensemble, och det andra är ju Rimsky-Korsakovs concertino, är det väl, obo-concertino. Rimsky-Korsakov skrev ju också klarinettkonsert faktiskt för blåsorkester, klarinett och blåsorkester, och en trombonkonsert för trombon och blåsorkester. Han var ju, som många av er vet, marinmusikinspektör. Det var nog mest en hederstitel, men han var väl tvungen att göra någonting för att ha den här titeln. Björn, vi har inte pratat om slagverket. Vad ska vi säga om slagverket?
Ja. Så det är ju väldigt ofta sånt att solister för slagverk med korps är ju ofta melodiskt slagverk. Det är ju sant. Det är ju ofta det som träckas fram. Man har ju ofta marimba, man har ju Frode Tingnes, sin fina concertino från marimba, som är ju väldigt fint stycke och väldigt överkommelig för både solist och akkurat den har jag själv varit borti och gjort mer än en gång med i nettopp en sån sättning med unga solister då.
Vi borde, eftersom vi ändå pratar om Frode Tingnes, borde vi faktiskt nämna kornettsolot Clownen.
Absolut.
Som är ett väldigt fint litet solostycke i tre satser, om jag inte minns helt fel.
Det stämmer. Och Frode har ju massa fina solar, och klart, då blir det lite tillbaka till Eufonium då, men Peace Please, som är ju väldigt mycket spilt, och kanske inte så mycket spilt, men kanske ändå finare än så att Daydream, som er litt krevende, for den har litt høyt register. Men også veldig, veldig fint. Veldig, veldig fint stykke. Så er det jo, hvis man har lyst til å tenke på slagverk, jeg vet det finnes et stykke både for Janitsjar og brass som funker fint på skolekorpsnivå, og så har, kan virkelig brukes som en trommeseksjon feature, altså. Der trommesettet på en måte står i sentrum, da, men at man også kan involvere litt annet. Det heter rett og slett Music for Drums av Luc Gistel. Jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig, men det er sånn hollandsk stykke, og veldig catchy, slett ikke vanskelig, og
fint.
Ganske morsomt stykke hvis man har et skolekorps som vil vise fram hele slagverksseksjonen, for eksempel, så er det veldig kult.
Og sen då, precis som du säger, för mallet så finns ju Rosaro, som är ett populärt amerikanskt verk som slagverkare säkert känner till. Vad man inte känner till är ju att det faktiskt finns en Janitsjar-version på detta. Det finns ju Paul Crestons marimba-konsert. Vi har ju flera verk, till exempel Gordon Jacobs konsert för timpani och Janitsjar. Man måste ha 4 pedalpukor för att kunna göra det här. Jag måste vara ärlig och säga att jag tycker kanske inte att det är världens mest upphetsande stycke, men för den som spelar timpani kan det vara väldigt upphetsande att få vara solist.
Ja, då är vi ju inne på den igen, att man kanske må fokusera på det någon gång. Ja, att här är det viktigt att någon får varit solist. Kanske inte det stycke man själv ville valt, men okej. Okay.
Alltså piano och blåsorkester, om vi nu gör ett tvär, om vi hoppar vilt här nu. Piano och blåsorkester finns det ganska många verk för, eller relativt många ska jag säga. Inte alls så många som det finns pianokonserter i orkesterrepertoaren, men vi har ju inte minst Stravinskis concertino för piano och blåsare, som är ett enormt svårt och utmanande verk ska jag säga. Jag understryker detta, det är ett fantastiskt stycke, men det kräver oerhört mycket av alla. Det verkar inte minst av dirigenten faktiskt. Mm. Men i det här sammanhanget, eftersom vi snackar om solo och blåsare ackompanjemang, så ska vi nämna det stycket, tycker jag. För att det är intressant. Det är en märklig besättning, för det är en förvuxen sektion ur symfoniorkesterns blåsare. Så det är ju inte det vi kallar för Janitsjar eller blåsorkester. Men det är ändå en blåsorkester klang i detta. Andra som har skrivit är Howard Hanson, ett namn som inte är så vanligt nu för tiden. Virgil Thompson. De här verken skrevs för Eastman Wind Ensemble, om det är någon som kommer ihåg dem. De finns ju fortfarande. Men som var föregångare när det kom till repertoar. De går ju att hitta på Spotify, alla de här verken. Jag undrar om inte Howard Hansons verk heter A Guide to the Six Note Scale eller någonting sådär. Det bygger på en 6-tonskala, men det är ett väldigt fint litet stycke. Så att, och piano och blåsare är ju faktiskt, med piano som solinstrument, det är inte så dum kombination egentligen, därför att pianot är så direkt som vi blåsare ofta tycker om att vara, det vill säga att tonen kommer där, alltså man har en punkt där tonen börjar, vilket gör att man har goda förutsättningar att vara samtidigt, om jag får säga så. Så att här finns ju Edward Gregson, skrev ju i sin ungdom ett verk för brassband och piano som jag tror att han verkligen vill få spelat, om det är någon där ute som är nyfiken. Sång och blåsorkester är ju en fin kombination, tycker jag, därför att om man är någorlunda ödmjuk och lyhörd, så kan man lära sig mycket av att lyssna på hur sångaren behandlar melodiken i förhållande till texten och sin egen pust. Och både Norge och Sverige är ju full av länder som är fulla av fenomenala sångare som också drar publikum, tror jag. Och här finns ju sånt här saker som, förutom vanliga operaarior som är inte helt lätta att ackompanjera, så finns ju Gustav Mahlers sånger. Lars Thomas Holm gjorde för stabsmusiken här till exempel 6 eller 7 sånger ur Gustav Mahler Des Knaben Wunderhorn. Som vi tyckte då fungerade helt enastående med. Och då använde vi 2 sångare för att göra det, som växlade mellan. Så att det här går ju att leta reda på. Om man inte bara vill göra operaarior eller ABBA potpourri. Om man vill göra en sångcykel, så att säga, en klassisk, och använda någon av de här enastående norska sångarna, så kan man faktiskt göra det. I rätt tonart dessutom. Stråkinstrument och blåsorkester. Där finns ju en repertoar, men den är ofta ganska, den ligger ganska högt upp. Den är ganska avancerad. Kurt Weill's violinkonsert till exempel, som är ett fantastiskt originalverk för liten blåsensemble och fiol. Friedrich Guldas cellokonsertino. Ja, Martino har också gjort ett cellokonsertino. Paul Hindemiths Schwanendreher, som också är en sorts violakonsert med blåsare. Så att det finns ju repertoar om man vill jobba med en riktigt fin solist som kanske, låt säga att man befinner sig i den största staden mitt på västlandet och man har en symfoniorkester där.
För exempel.
Ja, för exempel. Då kanske man vill plocka en solist ur orkestern och göra det där Hindemith-stycket för att göra någonting lite outside the box, eller vad man ska säga. Man hör ju på vårt resonemang här att det här kan man snacka om väldigt länge och vi har ju, du och jag Björn, vi har ju inte uttömt ämnet. Det här är, vi har egentligen bara öppnat dörren till ämnet lite grann. Men som sagt, det gäller ju att leta själv också, att finna vad passar mig, vad passar min solist och vad passar min ensemble.
Ja, vi har ju varit inom ganska mycket forskjellig nu då, så vi ska lägga ut spillelister på detta också. Og så får vi jo oppfordre til å gå ut og lete etter masse godt solorepertoar til alle nivåer. Takk for i dag.
Takk for i dag.
Du hørte på Dirigentloftet. I studio i dag var Andreas Hansson og Bjørn Breistein. Tekniker Sverker Rundqvist. På saksofon Petter Vettre.